Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej trogna poddlyssnare. Hon är den feministiska politikens grand old lady. Först var hon partiledare för Vänsterpartiet och sen för Feministiskt initiativ som hon också var med och startade. Dagens gäst är Gudrun Schyman och ämnet är feministisk politik. I en tid då de flesta kallar sig feminister, alltifrån företrädare på hela den politiska skalan till influencers på sociala medier, tenderar begreppet feminism att bli något urvattnat. Vilka frågor engagerar den politiska feminismen idag? Hur bedriver man en framgångsrik feministisk politik? Och på vilket sätt hänger feminism ihop med ekonomi, krig och fred, klimatfrågan och maskulinitetsideal? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar samtalet vill jag påminna er att betygsätta och kommentera podden i Apples podcaster-app. Era kommentarer gör att podden rekommenderas och blir lättare för andra att hitta. I kommande avsnitt läser jag sen upp några av de kommentarer jag tyckt särskilt mycket om. Men nu sätter vi igång dagens samtal. Välkommen Gudrun Schyman till Bildningskomplexet.
Tack så mycket. Och välkommen ska jag säga till mitt kök.
Ja, ditt kök i Simrishamn. Ja. Väldigt trevligt att vi får komma här. Inför det här samtalet så läste jag din bok eller din samling texter som heter 100 brev som inte förändrade världen.
Frågetecken.
Precis. En förvånansvärt rolig bok. Den är politiskt laddad och väldigt intressant men också mycket humor i den. Vad jag undrar, det första brevet som du skriver, det var nyhetsbrev som du skickade ut till.
Och det är de allihopa. Alltså bakgrunden var ju att jag lämnade Vänsterpartiet och gick ut och sa att vi måste jobba med de här med feminismen på ett annat sätt, på ett mer seriöst sätt och mer tydligt sätt. Och då var det ju frågan hur skulle jag förmedla det här? Hur skulle jag kommunicera med världen och med de som jag trodde var intresserade? Och då lösningen blev då att jag gjorde det jag kallar för ett feministerbrev till alla feminister från Gudrun Schyman. Lite pretentiöst, men ändå. Och så i det första brevet så förklarar jag ju vad jag gör och varför jag gör det jag gör. Och sen så har jag ju fortsatt och skrivit ett brev i månaden. Jag brukar göra lite uppehåll, kanske på sommaren. Men i princip är det ett brev i månaden och jag fortsätter ju. Så nu är jag uppe i 172.
Oj, oj. För att det första brevet skrev du i september 2003. Min första fråga är, när du skrev det här brevet, vad var det för behov du såg i Sverige utifrån ett feministiskt perspektiv?
Alltså jag såg ju behovet av att förstå att feminism är inte något tillval. Det är inte någon accessoar som man lägger till den andra politiken, utan det är en egen självständig maktanalys som man måste göra. Och det görs inte i partierna. Jag hade ju jobbat länge med de här frågorna i Vänsterpartiet och drivit dem hårt, och andra kvinnor före mig hade gjort det. Men det kom till ett slut. Det kom till ett stopp då det fanns uppfattningen ungefär så här att ja, men det blir för mycket feminism. Det skrämmer bort folk. Det är liksom inte, det går inte. Och det här var ju inför också ett val när jag tog den ståndpunkten att jag lämnade Vänsterpartiet efter ju lång och trogen tjänst, får man ju säga, bara åtminstone 10 år som partiledare. Och då insåg jag att det går inte att arbeta inom ramen för befintliga politiska ideologier, vare sig man är då liberalist eller socialist eller vad man nu är för någonting. så är ju uppfattningen, och det är den ju fortfarande i hög grad, att så stoppar vi in lite feminism. Men det är alltid liksom under armen. Det finns alltid en gammal farbrorlig arm som läggs över feministerna, jag lilla gumman. Så, det, eller tjatiga kärringar eller vad det nu är för någonting.
Mm. Vi ska fördjupa oss mer i de här frågorna som du drev och driver fortfarande. Men jag skulle vilja att vi pratar lite grann om några definitioner. För att det finns en del i terminologin som jag tänker det är bra att lyssnarna och du och jag är överens om vad det är.
Mm.
Du skriver ganska återkommande i din bok att alla feminister är inte kvinnor och alla kvinnor är inte feminister. Så jag undrar, kan du ge din definition av vad en feminist är för någonting?
Ja, så en feminist är ju en person som har förstått att det finns en maktfråga i botten. Det handlar om patriarkal makt. Det handlar om idén om dominans. Att någon ska dominera över någon annan. Att någon har tolkningsföreträde. Att någon dominerar genom att kontrollera eller genom att konkurrera eller genom att exploatera eller vad det nu är. Ofta upprätthålls ju den här dominansen med kontroll, hot om våld och utlöst våld. Och det här går igenom i samhällets alla skikt. Allt ifrån den intima relationen, mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, till samhällsvåldet, gängvåldet. Det handlar om dominans över revir, vapenhandel, narkotikahandel. Och det går ut i den internationella politiken. Då det handlar om territorier, det handlar om naturtillgångar, det handlar om maktspel. Och då utövas ju kontrollen med militärt våld, hot om våld och utlöst våld som är kriget. Och sen blandas det där ihop. Och det ser vi ju, kvinnors kroppar är slagfält vid varje militär konflikt. Och finns oerhört mycket övergrepp när det gäller kvinnor och barn. Så att hela den här idén är grundläggande. Om man har den kunskapen och ser de olika uttrycken för det här. Det kan ju handla om löner, det kan handla om arbetsmarknadspolitiken i stort. Det handlar om många frågor. Det handlar ju om exploateringen av moderjord, som ju är en växande kunskap. Om man har den insikten, då tycker jag att man kan kalla sig för feminist.
Så att,
under förutsättning att man också vill göra någonting åt det.
Mm. Jag blir lite förvånad över den definitionen dock, för i din bok så tolkar det mer som att du återkommer till just makt och balansen mellan män och kvinnor, och att kvinnor exkluderas från flera arenor i samhället på bekostnad av att männen har roffat åt sig.
Ja, och så är det.
Ja.
Absolut. Och det är ju det vanligaste uttrycket. Att titta till exempel... Om vi tittar på de jämställdhetspolitiska mål som finns i Sverige, som riksdagen har tagit redan år 2006. Och det gjorde riksdagen, som alltså regeringen, den socialdemokratiska, då la fram förslag till jämställdhetspolitiska mål våren 2006. Det var inför val. Och då också Feministiskt initiativ skulle ställa upp i val. Så de kände ju att det var någonting som flåsade dem i nacken där.
Ja.
och då är ju det övergripande jämställdhetsmålet att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Så det målet tar ju sikte på just könsfrågan. Men det säger också att det är en maktfråga. Vi ska ha lika mycket makt. Men det är ju en konstig definition. Vad då lika mycket? Det säger ingenting om hur det ser ut egentligen. Alltså, vad är problemet? Det säger inte att vi lever i ett samhälle där män har mer makt på kvinnors bekostnad.
Nej.
Så sägs det inte, och då hade det väl aldrig gått igenom.
Nej.
Och då är det ju fyra undermål där som man tog. Alltså, det ena handlar ju om representation, att det ska synas i samhället på alla nivåer. att kvinnor och män finns överallt. Och det är ju illa ställt med det, inte minst i näringslivet. Det andra är ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Och det handlar om löner och pensioner. Och där har vi ju inte kommit så långt. Det tredje handlar om att vi ska dela lika på föräldraransvaret och det obetalda arbetet hemma. Där har vi inte nått fram heller. Och det fjärde handlade då om att utplåna mäns våld mot kvinnor. Och det har vi ju inte gjort. Så det är liksom den officiella svenska hållningen. Sen så är det tillagt två stycken nya mål. Och det ena handlar om sjukvård. För man har konstaterat att kvinnor får sämre vård. Äldre läkemedel. Det tar längre tid för ambulansen att komma när man ska hämta en kvinna. Det är mycket forskat det här. Ja, och det andra handlar om jämställd utbildning. För man ser skillnad mellan könen i skolan. Killar mår bättre men klarar sig sämre. Tjejer mår sämre men klarar sig bättre. Mm. Så nu ska vi jobba för en jämställd skola. Och det här är ju... Det är mål, men det borde ju vara ett jävla liv över att vi inte har nått fram till målen. Men det är det inte. Och det är ju det som är så försåtligt i hela den här politiken, att man lindar in det. Man beskriver inte konflikten, utan man beskriver det som att nu ska vi ha mål här. Och då är det underförstått att vi har naturligtvis redan kommit en bra bit på väg. Det ska vi ju veta. Men vi ska ju ha ambitioner. Så nu sätter vi lite mål. Mm. Och så talar man inte om den grundläggande konflikten som ju då handlar om makt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Låt oss då gå in närmare på de frågor som du har berört och så. Mm. Vilken skulle du säga idag är den viktigaste feministiska frågan?
Alltså det går inte att säga så tycker jag. Och jag vänder mig lite emot det där att man hela tiden ska gradera vad som är viktigast. För att jag tycker det viktiga är att förstå hur det hänger ihop. Att det går inte att komma åt med bara att titta på en fråga. Det mest brutala uttrycket är ju våldet. För det omöjliggör allting annat.
Mäns våld mot kvinnor då?
Mäns våld mot kvinnor och det militära våldet. Och det hänger ihop. Som jag beskrev i början så hänger ju idén om att upprätthålla makt och kontroll genom hot om våld och utlöst våld är grundläggande för att upprätthålla den här ordningen, den patriarkala ordningen. Och det där är ju det mest brutala uttrycket. Och när det pågår, vare sig det är våld i en nära relation eller om det är krig mellan två nationer, så kan det inte pågå någonting annat. För då är det det som pågår, och då handlar det om livet, det handlar om överlevnad. Och det omöjliggör allting annat. Så därför är det väldigt centralt. Mm.
Men om man tänker att vi ska driva en feministisk politik. Att,
ja.
För det är ju en sak vid ett köksbord och teoretisera och prata om vilka problem som är de största. Och vi ser att det är ett stort, intrikat, svårt problem som hänger samman på olika sätt. Men var ska vi börja nysta rent politiskt, handlingsmässigt?
Överallt samtidigt. Envist. Det beror ju på var man är någonstans och vilken position man har och vilken plats man har intagit och så. Men jag är ju då kommunpolitiker här i Simrishamns kommun, och det är klart att vi driver i Feministiskt initiativ, vi driver jämställdhetsfrågor. Vi vill ju att jämställdhetsfrågan ska upp och nämnas i kommunstyrelsens ansvarsområde. Det ska upp på den politiska dagordningen, och det ska vara utbildningar och det ska vara allt möjligt. Vi tragglar på. Ingen ska liksom kunna slå sig till ro och påstå att här är det klart.
Mm.
För det är det ju inte. Och det, jag menar, vi får ju sätta på oss de här feministiska glasögonen, och när det är lönerevision. Alltså det är ju många frågor. Men också titta på samhällsbyggnadsförvaltningen när man ska planera nya områden. Vem planerar man för då? Vilka ska ha tillgång till det då? Och då handlar det ju inte bara om kvinnor och män. Det handlar ju också om människor med funktionsvariationer. Det handlar om integration. Alltså det är ju många saker. Och då får man liksom jobba där man är. Och om man inte kan det, så får man skapa nya vägar.
Mm.
Det förändringsarbetet sker inte på ett ställe en gång, utan det är samtidigheten och hur det hakar i vartannat.
Mm.
Och i det här sammanhanget så handlar det ju också om opinionsbildning och folkbildning för att öka kunskapen, öka medvetenheten, förbereda för handling.
Mm. Jag vill, inför det här samtalet så smsade jag och mejlade jag med några kompisar, och jag får mejl också från lyssnare kring vilka frågor som jag ska ställa till gäster.
Mm.
Och jag, en god vän till mig som heter Ulf skrev en sak till mig. Jag tyckte det var så välformulerat att jag vill läsa upp det för dig. Alltså det han skulle vilja fråga dig som berör det vi pratar om nu. Då skriver han så här: jag tycker att en intressant grundfråga att borra i är vad politiken bör rikta in sig på. Upplysning i strävan efter attitydförändringar hos individen eller konkreta åtgärder. Det vill säga lika lön för lika arbete, jämställd representation bland politiker och i styrelser, delad föräldraledighet etc. Eller mer diffusa strider som riktar in sig mot sexism eller machoideal och försöker få män och kvinnor att förbättra sina personliga värderingar. Givetvis finns ett samspel. Attitydförändringar i samhället möjliggör att kvinnor kan ta plats på nya arenor etc. Men går det att säga vad som är viktigast?
Nej. Nej, för det är ett samspel.
Ja.
Det är ett samspel, och det är frågan om var man kan driva frågor och var man kan komma framåt. Frågan om individualisera föräldraförsäkring, alltså dela rakt av, vilket ju borde vara en självklarhet.
Mm. Det är en väldigt konkret
fråga. Det är en väldigt konkret fråga. Ja. Och det finns väl ingen annan socialförsäkring som riktar sig till familjen. Utom att man sitter ju inte vid köksbordet och diskuterar vem som ska ta ut semester. Man kan inte överlåta. Vi har rätt till studier, till ledighet och till studier. Man kan ju inte säga så här, ja men jag är redan klar, min man är lite trögare så han får två terminer utav mig. Det finns ingenting som man sitter vid köksbordet och fördelar mer än just detta.
Mm.
Och det finns ett motstånd ett politiskt motstånd. Trots att det är många kvinnor inom politiken som driver frågan och kvinnoförbund. Och bara det att det finns kvinnoförbund är ju ett uttryck för hur patriarkal politiken är. Mm. Men det går inte igenom. Man flyttar fram positioner, ja, nu blir det en månad till männen och så blir det en månad till. Under förutsättning att vi utökar hela försäkringen. Mm. Alltså det där är en väldigt tydlig fråga där det syns hur konservativt det fortfarande är. Men det gör ju att man får ju fortsätta och fortsätta och fortsätta och driva den frågan politiskt och opinionsmässigt. Och försöka få facken och driva det och så vidare. Men det är trögt.
För det här tycker jag är jätteintressant. För nu blir vi ju väldigt konkreta. Mm. Om vi ska driva den frågan, vi vill att män och kvinnor ska ta ut lika mycket föräldraledighet. Gör vi det klokast genom att gå ut i skolorna och prata om att män behöver också ta ansvar för hemmet? Eller gör vi det på annat sätt?
Jag tror att vi ska börja med förskolan och prata om vad det är att vara människa och vad det är att vara förälder och vad det är för, vad ska vi säga, idéer som vi har. Vad signalerar samhället, hur skulle det kunna se ut och så vidare. Det man kallar för genuspedagogik. Det är ju många som föraktar detta och säger att det är flum och så. Det är från högsta politiska håll, Kristdemokraterna. Ebba Busch Thor har ju varit ute och talat om genusflum och prusiluskor i förskolan och sånt där. Men det handlar ju om att ungarna, förskollärarna men också ungarna, ska få syn på hur de här gamla traditionerna hålls vid liv genom lekar, genom sagor och så vidare. Och det är jätteviktigt att ifrågasätta. Kanske till och med fortfarande, men förr så var det ju så att när pojkar bråkade och drog en flicka i håret så sa förskollärarinnan, som det ofta var då, ja men det, han bara visar att han tycker om dig. Mm. Och det var ju en väldigt tydlig signal att som flicka så ska man tåla att bli hårdhänt behandlad. För att det är ett bevis för att den där pojken gillar mig. Alltså det är ju sådana enkla, det är ju väldigt konkreta saker. Mm. Och det är ju sådana attityder som man måste jobba med från förskolan och uppåt. Mm. Och sen får man ju fylla på naturligtvis. Parallellt så måste vi arbeta politiskt med detta. Mm. Och diskutera och driva frågorna i de olika politiska partierna där man är. Och särskilt där det finns ett motstånd. Mm.
Men kan man tänka sig att det ena angreppssättet är lite effektivare än det andra? Det är liksom det jag far efter. Att man tänker den 1900-talets stora kvinnofrågor. Men preventivmedel, förskola och så vidare. Alltså, har det kommit genom handfasta, konkreta lagändringar? Eller har det kommit genom de här, hur man har pratat om det i skola och på förskola?
Det har kommit genom att kvinnor har organiserat sig. Mm. Gått samman och drivit frågorna. Och på det sättet så småningom fått in dem i politiska partier. Och där har det kommit förslag om de förändringar som man har behövt. Ingenting av det som vi kan beteckna som framsteg för kvinnors frigörelse har kommit ifrån de politiska partierna. Det har alltid kommit utanför och det har alltid handlat om kvinnor som har organiserat sig. En och annan modig man har väl varit med. Mm. Men så har det gått till. Och så går det fortfarande till. Sen kan det ju vara så att när väl ett politiskt beslut är fattat så kan det sätta igång en utveckling. Om vi fick ett beslut till exempel om att vi har en individualiserad föräldraförsäkring. Mm. Så skulle det naturligtvis innebära att män skulle ta ut mer. För så funkar ju systemet. När de här 10 dagarna kom för männen så börjar ju män ta ut det. När det blev pappamånad så tar ju män ut det. Men fortfarande är det ju så att alla kan dela. Om man skulle vilja. Mm. Så kan man dela rakt av. Mm. Men de allra flesta gör inte det. Utan man hittar man på olika förklaringar. Både kvinnor och män.
För ett par månader sedan hade jag Helene Lööw som gäst, som är historiker och en av Sveriges främsta experter på nationalsocialismen i Sverige. Och hon pratar om att sedan 60-talet och framåt så har man intensivt gått in med utbildningsinsatser. Man vill utbilda ungdomar, landsbygden, storstäder, prata om varför det är så förkastligt med nazism, nationalsocialism och så vidare. Och det alla de här utbildningsinsatserna har gemensamt, det är att de inte funkar. Och det ser vi också, både du och jag är socionomer. Det finns inom missbruksvården, så när man pratar om att man går ut till skolor och informerar om att man inte ska ta narkotika. Som polisen kom, när jag var liten på 80-talet, och polisen kom till skolan och sa att rök inte hasch, det är farligt för dig. Inte bara att de insatserna inte fungerar, man har till och med visat i studier att de får motsatt effekt.
Mm-hmm.
Att man blir till och med intresserad av att röka hasch, men man känner inte till den tidigare.
Mm.
Så att varför jag tjatar kring de här frågorna, det teoretiska och det konkreta praktiska, är för att jag undrar ibland, har vi gjort studier på hur mycket det här pratet om maskuliniteter och normkritik funkar för det feministiska arbetet?
Yeah, det kan man nog inte säga. Men däremot så har det ju gjort studier och forskning på idén om att det här är en utbildningsfråga. För det har ju, när regeringen la fram de här jämställdhetspolitiska målen som jag pratade om, det här övergripande målet, vi ska lika mycket makt att forma våra liv oavsett om vi är kvinnor eller män, och de här delmålen, när man la fram det och fick igenom det i riksdagen, så definierades det också som en kunskapsfråga. Bara vi får kunskaper så kommer vi och rätta till det här. Och då lanserade man någonting som heter jämtigrering. Och det går ut då ett påbud till alla myndigheter, skolor, allting. Att nu ska vi jobba för att nå de här utbildningspolitiska målen. Och då så ska det in överallt. Då måste man titta, hur ska vi implementera, hur ska vi ta in de här målen i vår verksamhet? Om vi översätter de målen till vår verksamhet, vad blir det då? Och så ska man definiera, man ska formulera och så integrera i verksamheten. Och sen ska man ju se hur det gick. Och så tittar man, nu är vi så här. Och så startar man igen. Och så håller man på så i ett ständigt arbete. För att uppdatera och för att förmedla kunskap och få lite nya kurser och så. Hela den idén bygger ju på att det är en kunskaps- och utbildningsfråga. Och det man har missat då, eller det man inte säger då, det är att det är en maktfråga. Att det finns ett motstånd. Och det gör att det blir en byråkratisk fråga istället för en politisk stridsfråga.
Mm.
Man utgår ifrån att alla vill ha jämställdhet. Och att vi inte har det ännu, det beror bara på att vi inte har förstått tillräckligt mycket. Och det är inte sanningen. Så att man har avpolitiserat frågan. Och det är det som är det väldigt besvärligt.
Vad har man gjort det här någonstans? Vad skulle du säga att det här är som synligast?
I regeringens arbete, på länsstyrelserna, överallt.
Mm.
Och det faktum att vi nu, alltså det här var 2006, nu har vi 2020. De här grundläggande frågorna har ju inte ändrat sig.
Nej, som man pratar om det som att det bara är en kunskapsfråga.
Ja, ja.
Men det är väl lite det som jag far efter då, att så här, då kanske man inte ska man fortsätta lägga krut då på utbildning och...
Nej, jag tycker ju att man ska mycket mer presentera det som, eller prata om det som en maktfråga. Det är ju därför jag tycker att politiken behövs.
Ja, okay.
Men det är ju också inom politiken så har dels, om vi säger feminismen som något samlingsbegrepp då, hela tiden liksom fått ligga under en beskyddande arm ifrån de här gamla ismerna som formulerades av män för 100 år sedan. Och kvävts. Det är ju därför vi har kvinnoförbund. Man kan ju fråga sig, varför har vi det i så många politiska... Varför har man kvinnoförbund? Ja, man har liksom partiet, och sen så har man kvinnoförbund, det är lite vid kanten, och så har man ungdomsförbund, det är lite vid kanten och så. Det är ju för att det är så svårt. Och kvinnorna känner att vi måste ha ett eget rum här så vi kan formulera oss och få diskutera utan att bli överkörda och formulera en ståndpunkt, och sen får vi gå in på kongressen och försöka driva partiet. Det är ju ett uttryck för det här patriarkala tänkandet som fortfarande finns så starkt också i politiken. Och i politiken finns också idén om att det här inte är politik. Det är klart att vi vill ha jämställdhet. Du kan ju gå ut på vilket jävla torg som helst och fråga, tycker du vi ska ha jämställdhet? Ja! Det finns ingen som säger nej till det. Och då måste man ju rimligen fråga sig, varför har vi inte det då? Vi lever i en demokrati här. Så det är alldeles uppenbart att man kan inte fråga så. Utan man måste ställa frågan, varför händer det så lite trots att vi vet så mycket?
Och vad är svaret på den frågan, skulle du säga? Varför händer det så lite trots att vi ändå analyserar och vrider och vänder?
För att det finns ett så kraftigt motstånd.
Och var, från vem?
Från alla människor. Från, som är så invanda vid att tänka på det här traditionella sättet. Det är ju så. Jag menar, titta på frågan om representation. Att det ska synas att kvinnor och män kan vara överallt. Det bästa området är faktiskt politiken. Särskilt i riksdagen. Men det kommer också mer och mer i regioner och i kommuner. Men det går trögt. För att det finns den där idén om att det är män som ska styra och som ska ha poster och positioner. Det tar tid att förändra.
Men är det inte rimligt att anta att det är män i mångt och mycket som inte vill det här? Som inte vill ha förändringen?
Det är klart att det är många män som inte vill ha förändringar. Majoriteten av de som inte vill ha förändringar är ju män.
Ja, för du säger ju människor. Det måste ju ändå vara de som sitter i maktpositionen som helst inte vill ge ifrån sig.
Ja, så är det ju. Men det finns ju också kvinnor som inte vill ha förändringar. Så är det ju. Du frågade mig i början, eller du citerade att jag hade sagt att alla kvinnor är inte feminister och alla feminister är inte kvinnor. Och så är det ju. Det är ju så. För det finns ju... Det som är tråkigt tycker jag är att inte fler män förstår vilken frihet det finns i att få vara människa. Att slippa bli inpackad i de här patriarkala rustningarna. Att bli så snöpt som människa som den traditionella mansrollen är. Att man ska sluta och gråta när man är 5 år. Att man ska tuffa till sig och man ska ikläda sig den här pansaren. Och man får en dålig relation till sina barn och till... Alltså, va? Och så ska man göra karriär och man ska ha ständigt stånd och vilja erövra varenda kvinna och gärna slå någon på käften på vägen dit. Och sen så dör man i en för tidig död i hjärtinfarkt i 67. Det är ju, vad är det för liv?
För det återkommer du till väldigt ofta i din bok, det här att ett jämställt samhälle kommer också att gynna männen.
Absolut.
Kan du utveckla det? Du var ju ganska mycket inne på det nu, att det finns en rustning som...
men det finns ju... De traditionella könsrollerna är ju mycket, mycket mindre, mycket trängre än... vad det är att vara människa. Vi är ju mycket större som människor och har olikheter och likheter. Vi är väldigt unika men också lika. Och vi har känsloregister och vi kan utveckla sidor och hos oss som vi inte har någon aning om. Men stängs vi in i de här traditionella könsrollerna så får vi ju inte möjligheter till det. Och den traditionella mansrollen är ju otroligt störd, skulle jag vilja säga, känslomässigt. Väldigt avstängd och inriktad på livet utanför det familjen, så att säga. Och utanför relationer. Det är väldigt relationslöst. Och då vet vi ju att det som... utvecklar oss som människor är ju just relationerna. Det är mötet. Och det är i mellanrummet mellan människor som det händer saker. Inte minst vet vi ju det när det gäller folkbildning och när det gäller samtal. Och hela det relationella är ju det som också ger oss liv som människor. Och det här är ju väldigt utestängt ifrån den traditionella mansrollen. Som ju då istället är inriktad på dominans och kontroll och också våld. Mm. Så att män har ju otroligt mycket att vinna på att få vara människor. Den traditionella kvinnorollen är ju inte heller rolig. Man ska bita ihop och man ska hålla in och man ska hålla ut och man ska hålla fram och man ska hålla isär och man ska hålla ihop och så. Det är mycket bettskener brukar jag säga. Och det är ju, jag menar, vi är så olika. För en del passar det bra och ha den här vårdande, för andra passar det inte alls. Vi är så olika som människor, vi blir så otroligt instängda och snöpta. Mm. När vi tvingas in i det här.
Ja, det är bara att det finns någonting i den analysen som jag inte får ihop. Därför att, okej, den belöningen jag kommer få som man är att jag kommer kunna uttrycka mig i ett större handlingsutrymme. Jag får ett större register som människa. Men det är ju ändå så att plötsligt så ska männen då ta lika stort ansvar i hemmet, det obetalda arbetet. Alltså det blir ju någonting som, missförstå mig rätt, som män förlorar i det här. Alltså att plötsligt, så om männen är en överordning maktmässigt, och så ska vi dela på det lika, då borde ju det rimligtvis vara någonting som manssläktet förlorar på. Och därav motståndet. Alltså plötsligt så ska kvinnorna ha lika mycket betalt i de här områdena och så ska jag ta hand om barnen lika ofta. Alltså, förstår du vad jag menar? Det blir ju, jag har alltid gissat att det handlar mycket om just att säga, men män är i en överordnad position och vill behålla den.
Ja, många vill ju göra det. Många vill ju ha den friheten som det kan vara att gå ut på jobbet och ta en öl med grabbarna. Eller göra sådär och inte behöva tänka på att hämta på dagis. Eller hur hade vi nu med tvättstugan och tiden där? Och hur var det nu med ungarna? Så skulle de på utflykt på torsdag? Då måste vi kanske se till att... Och var det inte så att farmor fyllde år här nu då? Vi skulle ordna släktkalas och allt det där.
Precis.
Som upptar kvinnor... Och som gör ju att kvinnors stressnivå ökar när vi lämnar jobbet. Mm. Mäns stressnivå sjunker.
Mm. Och plötsligt ska männen ta det ansvaret.
Precis, vi ska dela.
Ja.
Visst.
Ja. Ja. Så förstår du vad jag bara menar? Att det skulle kunna vara, alltså, om det var så enkelt som att männen kommer tjäna lika mycket på det här jämställda samhället, för nu får vi ett bredare register.
Jag tror ju inte att man kan prata i termer av lika mycket, eller man kan inte kvantifiera det på det sättet, för att vara människa går inte att kvantifiera på det viset vad det betyder att ha en nära relation till sina barn, eller att inte ha det. Och det kan man ju säga, det är först efteråt kanske som man förstår vad man missade. Men visst, det är en maktfråga och det finns ett motstånd. Och det motståndet handlar ju just om detta, att man får ge upp privilegier. Man får lämna makt ifrån sig. Och det finns ett motstånd. Annars så skulle det ju vara gjort.
Ja, men precis.
Absolut.
Men precis. Och det ser jag ju i din bok att du återkommer till, såklart. Men jag hör väldigt många gånger att det är en retorik som nämns mycket också i sociala medier, att alla kommer tjäna på det här. Ja. Jag förstår det teoretiskt, men jag tänker att motståndet kanske ligger i att jag vill inte lämna ifrån mig det här.
Nej, men precis. Och det är därför det är viktigt att påpeka det. Och jag tjatar ju, precis som du säger, jag tjatar om det. Det är en maktfråga.
Ja.
Det är en maktfråga och alla lämnar inte ifrån sig makten frivilligt.
Nej.
Så är det, absolut. Och det är därför det ser ut som det gör, fortfarande.
Mm. Hur skulle du säga att man som man blir en bättre feminist?
Jag tänker så här, i Feministiskt initiativ är det ju både kvinnor och män. Fler kvinnor, men ungefär 25% är män. Om jag tittar på hur det ser ut i vår grupp här i Simrishamn så är det 50-50. Det som är viktigt då som man är ju att förstå att det här är inte en situation där jag ska ta jättemycket plats och inta ledarpositionen. Med självklarhet. Utan att jag förhåller mig lite mer lyssnande. Och ser mig själv som en del av. Och inte någon som ska driva. Liksom. Och då får man ju skärskåda sig själv. och ställa sig frågor om hur brukar jag vara då, hur brukar jag göra och så vidare. Så att man förstår att när man, och det gäller ju inte bara när man jobbar i en politisk verksamhet, i en grupp eller i en förening eller så, utan det, man får ju skärskåda sig överhuvudtaget. Naturligtvis också, hur ser mina relationer ut och hur ser det här arbetet ut på hemmaplan och hur gör jag? Och det, man får vara öppen för att förändra sig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag vill bara avslutningsvis att vi berör ett par frågor. Det har du varit inne på tidigare här med krig och våld och militarism. Du skriver i din bok flera gånger att när man tar på sig genusglasögonen så händer något spännande. Då kan man börja se vissa fenomen på ett annat sätt. Och då pratar du mycket om, eller mycket, men du pratar om krig och konflikter som en patriarkal struktur. Och där ställer jag mig lite frågande till om det är ett läge där genusglasögonen inte sitter särskilt bra. Därför att jag tänker bara för egen del, med vi tar bara Israel-Palestina-konflikten som jag är involverad i, som har en mamma från Israel och jude, att man, liksom, man måste förhålla sig till Israel-Palestina-konflikten. Och jag måste säga att en sak som jag inte ser i den konflikten, jag vill verkligen höra din reflektion här, jag ser inte att den i grunden bottnar i några patriarkala problem, utan det är en mångårig, liksom, dels ett judiskt trauma som den bottnar i, men också såklart en konflikt mellan araber och judar och olika trosuppfattningar och rätten till land och så vidare. Men just själva maktordningen, genusordningen, kan jag inte se där. Det var bara ett exempel. Så min fråga till dig är bara, kan du kommentera det återigen kring krig och konflikter?
Ja, men alltså det handlar ju om våld. Våld som då presenteras som någon form av lösning på problem. Och det kan aldrig vara någon lösning. Lösningen kan aldrig finnas i våldet. Och jag menar att den ingår i det här patriarkala mönstret. Idén om dominans. Idén om dominans bygger ju då på olika sätt att dominera. Man kan hota, man kan konkurrera, man kan hota om att dra in med möjligheterna att handla. Man kan ha sanktioner och så, men man kan också använda våld. Och ytterst i militär form. Det här militaristiska tänkandet som ju omsätter enorma, det är ju en ekonomisk maktfaktor, bygger ju på att det ska finnas ändå tillräckligt många som tror på idén om att våldet är nödvändigt. Och det får förödande konsekvenser. Och vi tittar på, och det finns ju också i detta idén om västvärldens förhållningssätt i andra delar av världen, där man anser sig ha rätt att kunna dominera eller ockupera eller vad man nu gör för någonting. Så hela idén efter kriget om att upprätta den här staten och att fördriva de människor som då bodde där, att byggde ju på våld. Mm. Eller hur?
Mm, oh ja.
Från första början.
Ja, det fanns absolut en våldsaspekt i det.
Ja, och sen har ju det liksom byggts i generationer med fruktansvärda trauman. Jag tycker det är ett väldigt tydligt exempel på det numera också med ett enormt våld ifrån Israels sida. Alltså man har ju kommit långt bort ifrån den här tvåstatslösningen numera. Så att det är ju ett exempel, otroligt tragiskt exempel.
Men vilar den på en patriarkal idé? Eller?
Det vilar på idén om dominans, att ett antal länder har rätt att besluta att nu tar vi det här landet här och bygger någonting nytt. Och vi har rätt. Med vilken rätt gör man det och flyttar på de människor som finns där? Det måste man väl ändå fråga sig.
Ja, och det är väl en miljard olika anledningar. Men bland annat som trosuppfattning, mark som man ser sig ha rätt till historiskt.
Ja, och så, alltså, ja. Visst, det finns ju mycket. Men att man då också, samtidigt som man gör det, så implanterar man våldet. Man kan ju tänka sig att man diskuterar, att man lever. Det finns ju många situationer där man lever sida vid sida. Och där man har utvecklat det sättet, att man försöker utveckla konfliktlösningar med fredliga medel. Det hade ju kunnat varit ett annat sätt om inte den här militarismen hade varit så starkt förankrad i de internationella relationerna, och så är ju det fortfarande. Mm.
Hur tänker du att man skulle angripa det då, utifrån ett feministiskt perspektiv?
Alltså utifrån att använda icke-våldsmetoder för konfliktlösning. Det pågår ju spännande exempel just mellan israeler och palestinier. Det finns en by, känner du till den?
Nej.
På gränsen mitt i någonstans. Jag vet inte riktigt var den ligger geografiskt. Där man medvetet, alltså invånarna är ungefär 50-50. Och där man jobbar med fredspedagogik och ett samlevande för att visa på att det finns en annan väg. Och det finns ju otroligt mycket både forskning och praktiska exempel i fredsövningar och alltså man kan jobba med fredsskapande istället för att beväpna konflikter, så kan man avväpna, och man kan arbeta med humanitär hjälp, man kan arbeta med utbildning, med bistånd, med demokratiutveckling och så vidare. För att komma ur de här våldsspiralerna.
Mm. Skulle du säga att det är en feministisk politik, alltså en konkret feministisk politik?
Ja, det är det. Det är en icke-våldspolitik, och det är en feministisk politik, absolut.
Mm. Sista frågan, jag vill att vi bara pratar om, man ser överallt i samhället, och du pratar om det hela tiden i din bok, det är det här hatet som finns mot kvinnor. Och det är, för att tala klarspråk, mäns hat mot kvinnor. Jag ser det överallt. Jag ser det framförallt väldigt mycket på sociala medier. Alltså Facebook och Instagram och Twitter och sådär. Det återkommer väldigt explicit. Alltså det är väldigt uttalat. Det är liksom det är inte luddigt. Och jag har ju vänner som får privata meddelanden på Instagram. Vilket aldrig har hänt mig. Från en person man inte känner som kommer med ett sexuellt förslag. Och får man då ett nej, så får man som nästa meddelande ett uttalat sexuellt hot. Jag vill veta, var kommer det ifrån?
Det har samma grogrund som lönediskrimineringen. Det kommer ifrån idén om att kvinnor som människor är mindre värda. Och idén om att män har rätt till kvinnor och kvinnors kroppar och så vidare. Det är ett uttryck för samma sak.
Mm. Men vem är det som, vem är det som upprätthåller det? Det låter som att det är ett monster som lever ett eget liv.
Nej, det är inget monster som lever i sitt eget liv, utan det är ju, eller man kan ju kalla patriarkatet för ett monster om man vill, men det är ju, nej, men det är ju människor som, och det är ju också det här, de här sociala medierna inbjuder ju till en massa saker, eftersom man kan göra saker utan att berätta vem man är, och man kan vara anonym eller vad det nu är man trycker där, och man tar i och uttrycker sig på ett sätt som man aldrig skulle göra i ett fysiskt möte. Förmodligen. Men jag har ju också fått massa sånt där. Så att jag vet ju vad det handlar om. Det finns ett kvinnohat.
Mm.
Det gör det ju. Och det är precis som det... Det finns ju hat. Vita som hatar svarta.
Mm.
Också. Det finns ju människor som hatar personer med HBTQ-personer som inte står ut. Och det handlar ju om innerst. Alltså psykologiskt handlar det ju om en rädsla. En rädsla för det mänskliga uttrycket och en rädsla för sig själv och ett behov av att dominera, att manifestera sin egen makt genom att hota. Målet med hoten är ju att de personerna ska tystas.
Mm.
Det är ju, jag brukar säga, för att jag får ganska lite, ska jag säga, och så brukar jag säga att jag tror de har tröttnat. De tror inte att jag tystar i alla fall.
Är det så att du ser en minskning?
Ja, för mig. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Jag tror man har gett upp.
Mm. Gudrun Schyman, ett jättestort tack att du bjöd ner mig hit till Simrishamn. Jag är jätteglad att jag fått prata med dig. Det har varit jättespännande och intressant att lyssna på dig.
Tack själv.
Du har lyssnat på Gudrun Schyman i avsnitt 18 av Bildningskomplexet. Nu vill jag be dig om en tjänst igen. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på benjaminelfors@gmail.com samt på sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.